Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 53:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan!
Ja, för de som inte har listat ut det så är jag alltså ganska så förkyld. Men trots att jag nästan ligger inför döden, så tänkte jag att jag måste ändå spela in ledarperspektiv för er lyssnare.
Mansförkylning alltså.
Precis.
Ja, det är tappot av dig.
tack. Och naturligtvis har jag spaltat upp lite punkter här för en ganska så lång inledning. Men utöver det så tänkte jag att jag skulle spara rösten. Låta dig prata senare ganska mycket.
Jajamän.
Men jag tänkte faktiskt börja med att smygsummera året lite. Och här tänkte jag passa på att tala om ett ämne som kanske inte är så många rubriker. Just för att jag vet att flera avsnitt av Ledarperspektiv längre fram kommer vi ta upp saker som har gett rubriker, helt enkelt. Men hur som helst, vi bestämde oss ganska tidigt innan valrörelsen var över, att det år som väntade oss då så skulle vi ägna oss mycket mer åt intern uppbyggnadsverksamhet. Vi hade ju varit extremt aktiva under valkampanjen. Och när man har en längre period av aktivism så kommer man till slut behöva stanna upp. Det vi ville ha, det var mer sociala verksamheter, mer ideologisk skolning, mer friluftsaktiviteter. Den typen av verksamhet. Ungefär som att soldater är aldrig ute i fält hela tiden. Utan ibland så måste de komma tillbaka till regementet och öva på saker och ting som kanske hamnat lite i skymundan. Så ungefär så tänkte vi då. Så jag vill inte påstå att planen var att gå under radarn, men kanske lite åt det hållet i alla fall. Och så har det såklart inte blivit, utan den offentliga gatukampen har ju naturligtvis minskat något jämfört med valåret. För det var ju ett väldigt extremt aktivt år. Men det känns som att vi inte har minskat jämfört med föregående år, utan att vi är väldigt aktiva på gatan fortfarande. Vi har första maj-demonstrationen i Kungälv som gav väldigt stora rubriker. Vi har Göteborgs rättegången som vi gick segrande ur, också väldigt stora rubriker. Vi har skapat rubriker i Norden, till exempel Danmark och på Island. Och det har varit lika mycket hets från media och från regeringen också som vill förbjuda oss. Och inte ens ett kuppförsök har lyckats hindra oss. Men det har varit ett väldigt aktivt år, precis som vanligt. Och det känns som att vad vi än gör så kan vi inte få en lugn stund, eller vad säger du, Lindberg?
Nej, så är det väl. Och lugn stund, det är ju ändå väldigt mycket arbete också såklart bakom den interna aktivism. Även om det inte syns för utomstående på samma sätt, så är det ju enormt mycket arbete bak ett föredrag eller en välplanerad vildmarksaktivitet över en helg också för den delen. Men precis som du säger, den här typen av verksamhet har ju ökat precis som vi önskade att den skulle göra. Men ändå har inte det andra minskat särskilt mycket. Så att det har verkligen varit fullt upp. Och det är väl egentligen också planen att det alltid ska vara. Vi ska alltid ha fullt upp. Vi har inte valt det här livet för att ligga på sofflocket, utan vår kamp är ju enormt viktig. Alltså det är en ödeskamp. Det är den viktigaste kampen som vår ras har skådat på väldigt länge. Och det vill ju till att vi aldrig slappnar av, utan att vi fortsätter kämpa. Så även när vi förra året då som sagt bestämde oss för att ha ett lugnare år, så var det ju inte ett lugnare år i bemärkelse att vi skulle kämpa mindre, utan snarare vi skulle kämpa på ett lite annat sätt. Och det har vi väl också gjort, men precis som du säger så det går inte att hålla våra aktivister från gatan helt enkelt.
De lyssnar inte på oss.
Nej, de vill ut i hetluften också, utöver det interna. Så det är väl bara att gilla läget helt enkelt.
Jo, men så länge båda delarna fungerar och att aktivistdelen kanske har varit lite mer frivillig då, man säger, för nästa. Medan vi däremot har ställt vissa mer krav på andra uppgifter.
Precis, och sen har vi ju också haft omstruktureringen där vi delar upp det i medlemsavdelningar och kampavdelningar. Och det har ju också lett till att det har förändrats lite. Mest troligt, nästan helt säkert, så är det ju en hel del aktivister som inte har lagt i närheten så mycket tid på basaktivism detta året som de gjorde förra året under valrörelsen när det verkligen behövdes arbete på den fronten. Men då har vi ju istället haft massa väldigt driftiga medlemmar som har tagit upp den stafettpinnen och skött det så att det har rullat på i alla fall. Så att det är väl också en bidragande orsak, tänker jag, att även om våra aktivister kan ha lagt mer tid på internt så har ändå medlemmar och andra höjt sig på de punkterna och fyllt ut luckan bra.
Precis, alltså både du och jag har varit med i motståndsrörelsen väldigt länge, och om man jämför med hur det tidigare sett ut och hur det ser ut idag så är vi mycket bättre på att utnyttja medlemmar och aktivisters kompetens än vad vi var förut.
Så är det helt klart, och jag skulle inte vilja klappa mig för bröstet så mycket som att säga att vi är liksom hela vägen i mål, att vi är optimala på den punkten. Det går fortfarande att skriva mer och bli ännu bättre, men vi har tagit minst ett kliv i rätt riktning. Ett stort kliv då, för det här året som har varit.
Mm. Ja, nej men precis. Och där jag anser att vi har lyckats när det kommer till den interna verksamheten är ju framförallt när det kommer till föredrag och ideologisk skolning. Jag vet inte hur många föredrag som har hållits under året, men jag vet att ett flertal nästan håller föredrag månadsvis. Där vi verkligen utnyttjar den kompetens som finns och kunskap inom organisationen. Och det är ju en fördel med att ha ett föredrag. Andra är ju att föredrag binder medlemmar samman och att man mer frekvent skapar mötesplatser med medlemmar och även i en del fall andra nationella som bevistar föredragen. Samt att man skolar nya talare såklart. Och kvaliteten på våra föredrag är väldigt hög. Betydligt högre skulle jag vilja säga än i de andra politiska organisationerna i Sverige. Jag var nyligen och lyssnade på ett föredrag med Martin Engelin. Han talade om taktiska operationer. Och det var både väl strukturerat och intressant. Och viktigt då det fick åhörarna att tänka i andra banor. Jag har hört en kvinna inom mitt näste hålla ett mycket tankeväckande esoteriskt föredrag med fokus då på symbolik, psykologi. Jag vet att Martin Saxlind talat om propaganda. Jag själv håller föredrag om nationalsocialism i modern tid. Och det är väl föredrag som jag kommer på rak arm. Men som sagt, det har hållits en drös föredrag under året. Och det enda negativa här tycker jag då är att vi har varit lite för dåliga på att göra propaganda av våra föredrag. För ofta så puttas de undan lite i den kamprapportssektion vi har på Nordfront. Och att när vi analyserar i kamprapporterna då föredraget så är det med några få kommentarer. Istället för en riktig analys och genomgång av föredraget. Så därför kanske inte alla lyssnare av ledarperspektiv inser hur aktiva vi faktiskt är inom det här området. Och här kan vi såklart bli bättre, och det kan ju komma en lösning, eller det kommer en lösning lite längre fram som vi säkert kommer återkomma till. Hur som helst, om ni vill komma och lyssna på ett föredrag så hör av er till någon ni känner inom det näste ni bor i, helt enkelt. Och slutligen när det kommer till det här då, så höll du ju själv ett föredrag om nationalsocialism i Sundsvall nyligen.
Ja, det stämmer bra det. Jag höll ett nyskrivet föredrag där som jag ämnar hålla på fler platser runt om i Sverige innan året är slut här. Det är många helger kvar.
Du vill inte avslöja vad det handlar om då?
Nej, med tanke på att du sa det att föredrag ofta hamnar i skymundan, så får jag väl hylla den artikeln om just mitt föredrag då. Det var en väldigt välskriven artikel som faktiskt gick in ganska i detalj på vissa av de frågeställningarna och formuleringarna som jag hade med i föredraget. Så att vi kan väl länka till den artikeln i avsnittsbeskrivningen. Men namnet på föredraget är i alla fall: vad är nationalsocialism? Egentligen ett ganska basalt föredrag som egentligen går igenom grunderna i ideologin. Och alltså det är otroligt viktigt att vi inte snöar in oss på för avancerade ämnen eller för... Det är klart att det finns utrymme för det också, men ibland så måste man gå tillbaka till kärnan också och påminna om det. Dels för att det finns nya människor som ansluter sig, dels för att det kan finnas människor som inte är anslutna alls, som du sa, sympatisörer som jag lyssnar, men också för att vi hela tiden måste påminna våra gamla rävar också om de här basala och viktiga grejerna. Att förstå nationalsocialismen och verkligen förstå hela dess innebörd och kunna ta till sig det är viktigt, både för att kunna argumentera korrekt för vår sak, men kanske framför allt för att hitta kämpaglöden som behövs. Inser man och förstår och blir påmind om nationalsocialismens rättfärdighet, så ger det en energi och kraft att stå emot det mesta, skulle jag vilja säga. Så är det viktigt att bli påmind om det, bli upplyst om det. Så ja, nej, det är väl det föredraget. Och jag, som sagt, har hållit det i Sundsvall, alltså nästa fyra. Jag kommer ha det inplanerat, jag ska hålla det i ett nästa till nu snart. Och det kommer säkert bli minst ett nästa till jag håller det i. Så precis som du var inne på innan, vill ni höra det här föredraget eller andra föredrag, så hör av er. Och har ni er kompisar inom organisationen eller kontakter, så går det ju alltid såklart att höra av sig till vår riksmail eller ja, på några sociala medier, någon känd företrädare. Eller hur ni nu vill, så kommer ni sätta sig i kontakt med rätt person.
Mm, precis. Och människor som bevisar föredrag kan ju vara anonyma såklart. Det har inte hänt någonting vad jag vet. Några tråkigheter under våra föredrag någonsin. Ja. Någonsin, kanske 10, men ändå existerat i 20 år, men i alla fall inte de senaste åren. Tämligen riskfritt att komma till ett föredrag.
Ja, och vi tar inte heller foton utav publik framifrån och hänger ut liksom människor som inte vill, som inte är offentliga eller vill vara.
Precis. Ja, nu har jag pratat klart.
Ja, men det var en rejäl inledning som du sa, så du... Som du sa, du passar på att göra av med alla röstresurser du hade redan där.
Precis, precis. Nej, får se om jag gör något, lite tillägg till det vi ska diskutera. Men vi börjar ju med Lindbergs betraktelse.
Ja, jag ska ha en lite banal men ändå ganska intressant sak att prata om. Och det är en... sak som händer då och då, att man återkommer till i diskussioner med kamrater faktiskt. Och det är vilka enorma avstånd man rör sig som aktiv nationell. Och samtidigt då hur relativt detta med avstånd faktiskt blir. Jag vågar själv inte ens tänka på hur otroligt många mil man har rest i sitt liv för kampen. Med bil, med båt, med flyg. Hur många varv runt jorden man har färdat som man lägger ihop alla de här resorna. Man demonstrerar i Boden, man håller företag i Trelleborg, deltar på aktivistdagar i Norge, på något internmöte i Finland, sen upp till Reykjavik för offentlig aktivism, ner till Köpenhamn för någon utbildning. Och så där håller det på liksom. Och sen en tid tillbaka så bor jag ju då mer centralt i Norden genom att jag har flyttat till näste fem. Men i 20 års kampliv före det så har jag ju varit bosatt i Skåne. Och det är flera gånger om året under de här två decennierna som man har färdats fram och tillbaka till exempel vid Stockholm. Och det är då 110 mil fram och tillbaka, och ofta är det på en och samma dag. Man åker dit på morgonen och åker hem på kvällen. Och för mig så har i varje fall det här relativiserats till den graden att har man under 5 timmar enkel resväg, då känns det ganska överkomligt. Och har man under 3 timmar resväg, då är det nära och bra. Då är det liksom i hemregionen någonstans. Sen är det såklart att inte alla reser så mycket som jag gör kanske. I och med min roll som ledare för organisationen så är det ju viktigt att jag är med och syns och hörs så mycket jag kan och når ut till så många medlemmar. Och jag tycker det är viktigt att träffa medlemmar i verkligheten och att de får en chans att också prata med mig och få en korrekt bild av mig och sådär. Men likväl så är det ju många kämpar i vår organisation som reser avsevärt mycket mer för kampen än vad de som inte är nationellt engagerade gör, till exempel för att ta sig till och från arbetet eller för att träffa släkt och annat. Men så kommer då relativism in på andra hållet gällande det här. När man kanske helt plötsligt får höra talas om någon ny medlem som tyckte det var väldigt jobbigt för att han eller hon behövde köra 5 mil för att delta på någon aktivitet inom näst. En person då som inte har varit nationellt aktiv och inte vant sig vid de här resorna. Och då sätts man ner på jorden lite igen och slås av hur relativt det här med avstånd faktiskt är. Hur man vänjer och anpassar sig vid det här. Men man får också i med det tänka efter och får då, eller jag får åtminstone, en enorm respekt för det våra kärnaktivister gör när de helt osjälviskt färdas land och rike runt i när och fjärran i kampen för att väcka vårt folk. Tänk till exempel på våra kamrater i Näste 6, alltså i norra Norrland, som ja, de kanske reser 250 mil tur och retur för att delta på vissa av de aktiviteterna som sker söder om Stockholm. Och det är offervilja som helt klart är värd att uppmärksammas och som inte ska förringas eller glömmas bort. Så även det gör jag väl med den här betraktelsen. Tackar er som färdas långa sträckor för organisationens och kampens bäst. Sen är jag medveten om att den här betraktelsen kanske kan försöka vändas mot oss på något vis. Det kanske redan nu sitter någon fientligt sinnad människa lyssnar på det här och redan har börjat tänkt ha ha ha, ni är så få att ni måste resa överallt för att kunna bedriva några verksamheter. Eller jag vet att lögnpressen skrev någon skitartikel för ett kort tag sedan om att vi egentligen bara är stora nog i Sverige för att bedriva verksamhet och att i övriga nordiska länder så måste det resa svenskar för att man ska kunna göra någonting överhuvudtaget. Kanske rent av så sitter någon sympatisk människa och lyssnar nu och tänker att nej, jag ska nog strunta i att ansluta mig. Det låter inte så roligt att sitta i bilen hela veckorna. Men inget av de här påståendena stämmer, givetvis. Det handlar nämligen inte om tvång och krav. Det är inte så att våra aktivister måste resa och delta på saker överallt för att vi ska kunna verka. Det handlar egentligen betydligt mer om att man gör det för att man vill göra det. För att man har en genuin önskan om att sprida våra idéer och således med glädje delta på arrangemang även inom andra geografiska områden än just där man bor. För att det ändå är väldigt trevligt att se olika delar av vårt fantastiska Norden och att det alltid är trevligt att träffa kamrater från andra delar av det kommande enade nordiska riket. Och sen är ju faktiskt de här resorna också ganska ofta väldigt trevliga. Man kommer nära varandra då man åker med. Man får tillfälle att prata om sådant som man kanske sällan har tid eller kommer till ro med annars. Och det är väldigt, väldigt, väldigt många bra idéer som har kläckts under sådana här resor. Och man har lärt känna väldigt, väldigt många kamrater väldigt väl på sådana här resor. Så många bra idéer och så mycket välinvesterad vänskap kan man kanske säga att man till och med skulle kunna resonera kring att rent resursmässigt så är kanske de här resorna till och med effektiva även utan slutmålet man reser till. Resor är helt enkelt en naturlig men ofta förbisedd del av kamparbetet som jag kände var värt att hylla i den här betraktelsen. Och egentligen, när man tänker efter, vad tusan skulle man annars lagt sin tid på? Sitta framför dumburken, lägga ut vad man äter till middag på Facebook, supa sig dyngfull på krogen. Nej, då är det väl ändå bra mycket värdigare och trevligare att färdas längs vägarna för att kunna sprida nationalsocialismen till det nordiska folket. För nog kan vi bedriva aktivism i både Danmark och Norrbotten utan att kamrater från andra delar reser dit. Men tänk vad mycket roligare det är att kunna stå sida vid sida och göra det. Tänk vilken nytta och energi det ger för de lokala kämparna och få några kamrater extra vid sin sida en eller annan gång. Så för ett par veckor sedan nu var jag, precis som vi pratade om inledningarna, och höll föredrag i Sundsvall. Dagen efter det var jag faktiskt hemma i Skåne. Nu sitter jag hemma i mitt nya hem i Dalarna. Så undras tro hur långt man reser för kampen på ett år. Under sin livstid. Intressanta tankegångar som jag aldrig hade haft om jag inte hade varit med om alla de här resorna. Och så slås jag också av sluttanken. Att egentligen är nog Greta Thunberg rasist. Men att hon poserar i AFA-tröja, det är bara för den enorma klimatpåverkan vi nationalsocialister gör med våra kampresor. Ja. Och där är jag nöjd. Tack.
Ja. Jag har bara ett litet tillägg där. Jag håller med om allt du säger. Och ja, du nämnde ju näste 6 där, men jag tycker att ett annat näste, och nu finns det faktiskt risk att jag glömmer någon, så att då ber jag om ursäkt för det, men ett annat näste är ju näste 3. Jag tänker på Fredrik Nerman och ett antal andra skåningar som under flera år har ju varit, de är överallt. Jag fattar inte. Är de miljonärer där nere, eller vad är det?
Ja, det är ju precis. Nej, det är offervilja där också, helt klart.
Jo. Ja, då går vi vidare till påståendet, och då är jag tvingad att läsa lite grann igen. Men det handlar alltså då om LO-basen Karl-Petter Thorvaldsson som talade på Vänsterpartiets arrangemang Vänsterdagarna. Och i sitt tal så hävdar han bland annat följande. Klasskampen har försvunnit ur människors vardag och blivit en identitetsfråga. Den fighten vinner vi inte. Vi måste se till att fighten blir klasskamp. Inte varifrån du kommer. Och opinionsbildningen måste handla om hur man bryter vanmakten. Och rikta den mot de som är ansvariga för växande klyftor. Och inte mot de som kommer från ett annat land. Och veckans påstående som du ska få bemöta blir alltså om det också enligt Nordiska motståndsrörelsen är korrekt att förespråka klasskamp framför identitetskamp.
Nej, det är verkligen inte någonting jag håller med den här fackpampen om. Faktum är ju att Nordiska motståndsrörelsen inte erkänner vare sig klasskamp eller identitetskamp som legitim. För oss så är raskamp den enda naturliga striden och därmed också den enda rättfärdiga kampen. Och för all del så kan väl identitet sägas ingå i rasbegreppet, men samtidigt så är ju rasen också så otroligt mycket större och mer än bara identitet. Klasskampen då som man pratar om, den handlar ju om att splittra folket. Att få folkfränder att slå mot andra folkfränder bara för att de har olika mycket pengar på kontot eller kanske har olika utbildningar och förvärvsarbeten. Det är alltså ett helt och hållet materialistiskt tänk. Ett teoretiskt och uppdiktat tankesätt. Du är framförallt vad du äger. Raskampen och den folkgemenskap vi nationalsocialister eftersträvar, den är biologisk och den bygger på att du står enad tillsammans med ditt eget folk oavsett socioekonomisk status eller utbildning. Tillsammans, hand i hand, för att skapa en bättre tillvaro för alla delar av folket. Och det här är ju något fullt naturligt och biologiskt. Det är knappast någon skrivbordskonstruktion utan istället något som finns inom oss alla från den dagen vi föds. Du är framför allt ditt DNA. Det är dock viktigt här att påpeka, för att undvika medvetna eller omedvetna missförstånd, att det vi eftersträvar absolut inte är detsamma som vi ser inom det kapitalistiska system som arbetaren idag tvingas slava under. Marxismen, de vill ju då ha ett system där allt ska delas lika för arbetarklassens bästa. Och det är då såklart på de så kallade borgarnas eller överklassens bekostnad. Det system vi lever under idag är i mångt och mycket motsatsen. Där borgarna bara delar med sig så mycket av kakan de absolut måste göra. För att inte arbetarna ska vara missnöjda och gå ut i strejk eller annat. Utan hålla dem nöjda och glada. I den nationalsocialistiska folkgemenskapen så nås ett enande mellan dessa folklager. Dels genom att klyftorna mellan rika och fattiga görs avsevärt mindre. Och dels genom att hela folkets synsätt förändras. Från det egoistiska och kommersiella synsätt som råder idag. Till något större där man faktiskt också kan se, erkänna och agera efter vad som är bäst för nationen som helhet. Och skillnaden blir med dessa bägge faktorerna milsvid från både marxismen och kapitalismen. Sen hade vi då det här begreppet identitetskamp också. Det är ju kanske inte ett begrepp som är helt klarlagt vad det innebär eller vad som åsyftas med identitetskamp, men som åtminstone jag tolkar som någon form av sverigedemokratisk så kallad öppen svenskhet. Någon slags smygmarxism förklädd till någon vag form av nationalism där det du identifierar dig som är det som skulle betyda någonting. Ser du dig som svensk så är du också svensk. Och det gör ju att inte heller denna kamp är naturlig eller biologisk utan också påhittad och onaturlig. Teoretiserande utan verklig grund. Du är framförallt vad du vill vara. Raskampen är den enda fighten vi verkligen kan vinna eller förlora. Den enda kampen där det är din plikt att verkligen göra allt som står i din makt för att vi ska vinna. Dör vår ras ut blir allt annat totalt oviktigt och likgiltigt. Det är rätt ointressant faktiskt om arbetarna så tvingas arbeta 50 timmars veckor utan semester till de fyller 75. Om du och din familj och alla dina folkfränder ändå ligger döda och begravna. Vårt folks död, det är dessutom irreversibelt. Utplånas vårt folk kommer det aldrig mer igen och världen som vi känner den går förlorad. Detta är vad Karl Petter Thorvaldsson och LO borde basunera ut i sina medlemmar. Men så länge dessa så kallade arbetarförespråkarna går storfinansens ärenden istället för folkets så kommer givetvis så aldrig att ske.
Ja, och apropå det så han talar ju faktiskt på Vänsterpartiets arrangemang. De har ju släppt fram en nyliberal regering.
Ja.
Vilket absolut är ganska skrämmande.
Så är det helt klart. Och det var väl egentligen det som gjorde det här unikt i sig, själva nyheten i sig, att det då är en sossepamp från LO som talar på Vänsterpartiets dag.
Precis, som en sorts pik då mot sossarna kanske, men Vänsterpartiet är inblandade i det spelet. Jonas Sjöstedt säger ju från det här arrangemanget dessutom att de vill inte sänka regeringen för att Socialdemokraterna vid makten är en garant för att kväsa rasismen. Och då är de inne på identitetspolitik igen.
Ja, ja, så är det.
Det är skumt, men de kanske lyckas lura sig själva, jag vet inte.
Nej, och kanske några anhängare inte förstår bättre. Men då får vi hoppas de lyssnar på ledarperspektiv och vidgar sina vyer.
Precis. Och vi ska fortsätta vidga våra vyer, för nu går vi in på den ideologiska taktiska frågan där vi ska fortsätta diskutera vänstern. Vi har ju tidigare ledarperspektiv pratat om både röd socialism kontra nationell socialism och vi har pratat om nationalsocialistisk arbetarpolitik. Det här avsnittet kommer bli lite repetition därifrån men också en del komplettering. Men till att börja med, vad är den största skillnaden mellan marxismen och den nationella socialismen?
Ja, med risk för att förarga någon så brukar jag ibland säga att kommunister och nationalsocialister har väldigt mycket gemensamt. Förutom den absolut viktigaste och grundläggande frågan där vi står enormt långt från i varandra. Och med det så blir ju också alla de andra frågorna totalt olika. Men alltså vad jag menar är att man har ändå haft en del långa och givande diskussioner med kommunisterna. Man kan komma ganska bra överens, men alltid till en viss punkt. Och denna verkligt stora och totalt avgörande fråga är ju att kommunisterna förnekar biologi. I deras värld är alla lika mycket, eller snarare lika lite, värda. De menar att alla människor föds som oskrivna blad och att det uteslutande är deras sociala miljö som formar dem. Du blir inte smart eller trög för att du har genetiska förutsättningar för det som sen då kommer till rätta eller orätt genom din sociala miljö, utan det är enkom din sociala miljö, din uppväxt, ditt umgänge och din utbildning som avgör din intelligensnivå. Och detta appliceras sen på allt, inte bara intelligens då, utan på alla tänkbara egenskaper och färdigheter. Du kan inte ha en medfödd fallenhet för något speciellt. Du kan inte ärva inre egenskaper av dina föräldrar. Och denna mycket felaktiga grund gör ju att hela rasfrågan, som är vårt absoluta fundament, framstår som oriktig. Vita människors enorma kreativa förmåga och uppfinningsrikedom jämfört med andra raser har bara med klimatet att göra. Att judarna är så dominerande som de är inom bankväsende och media är bara slumpen. Det kunde lika gärna varit asiater eller afrikaner eller vilket folk som helst. Nationalsocialismen erkänner folks biologiska olikheter inom och utom rasen och vill därför bygga ett samhälle baserat på denna naturliga ordning. Medan kommunisterna, som jag sa tidigare, vill bygga ett samhälle baserat på en onaturlig och vetenskapsfientlig skrivbordskonstruktion, en naiv utopi. Och det finns såklart flera andra frågor som skiljer nationalsocialismen åt från marxismen. Vi vill till exempel inte förstatliga alla företag. Vi vill inte att precis allt ska delas lika mellan alla och så vidare. Men detta med biologin och rasen och att vi då erkänner alla människors olika värde och egenskaper och att det faktiskt är en fördel då det kompletterar varandra istället för att sänka alla till samma nivå. Det är den tveklöst mest avgörande, eftersom att det som sagt är vår absoluta kärnfråga.
Ja. Trots denna enormt viktiga skillnad då, så säger du ändå att det finns många likheter. Hur menar du då?
Jag menar att jag har 100% sympati för vänsterns månande om det de kallar arbetarklassen då. Vi nationalsocialister inser också att den lilla människan blir utnyttjad och trampad på av storfinansen. Och vi ser också kapitalismen som ursprung till mycket av världens ondska idag. Vi är också i allmänhet mot orättvisor, åtminstone mänskligt skapade sådana. Och vi är för en större gemenskap bland folket där man bryr sig om sin nästa på ett annat vis. Altruism, omtanke, kamratskap, det är viktiga ledord också för oss. Och så inser ju också vi vikten av radikal kamp för att kunna förändra dagordningen. Nationalsocialismen är, precis som kommunismen, revolutionär till sin natur. Det stora problemet för marxisterna blir ju här oförmågan att se det hela ett steg längre. Att se bakom fasaden, att verkligen gå till roten med problemen. För vilka är det som är de drivande krafterna bakom kapitalismen? Jag menar, för tusan, kommunisterna, De är till och med motståndare till Israel och sionismen utan att de får samman den här kopplingen. Men roten till världens alla problem är inte kapitalismen i sig. Den är bara ett av flera verktyg som finns i den verkliga onda, mörka maktens händer. Och om vi då backar lite igen och inte är så högtravande, så har det ju för mig i varje fall aldrig någonsin blivit förståeligt hur en massiv invasion av totalt främmande människor som bidrar till lönedumpning, kulturkrockar, urholkad välfärd och allmän otrygghet i samhället på något vis kan vara gynnsamt för arbetaren. Tvärtom så är ju allt det snarare gynnsamt för storfinansen som vill hålla arbetarna i schack, som vill kunna fortsätta söndra och härska och som samtidigt vill få fler konsumenter med köpkraft för sina produkter. Och det är då på både miljön och hela mänsklighetens bekostnad. Och de här resonemangen gällande invandringen, de tycks ju faktiskt till och med flera kommunister till viss del har börjat inse och erkänna på sistone. Senaste valet här nu förra året så hade vi ju exempelvis, om jag inte missminner mig helt, men jag har för mig i varje fall att kommunistiska partiet på vissa orter kommunalt hade en mer radikal invandringspolitik än Sverigedemokraterna på programmet. Men det blir ju ändå när allt kommer kring bara hyckleri. Öppna gränser ligger i linje med kommunismens själva grundidé om alla människors lika lite värde. Det är deras slutmål, deras vision. Och det är det ju såklart fortfarande, även om de försöker vinna populistiska poänger genom att säga någonting annat när de går till val. Nationalsocialismen är en sann arbetarideologi för både handens och hjärnans arbetare och som förstår och inser vikten av självständighet och att vi måste bevara våra nationer homogena för att kunna stå upp mot kapitalisterna, globalisterna och sionisterna. För att kunna skapa en bättre värld, helt enkelt.
Så man kan säga alltså, de 1900-talets början i Sverige så var ju ändå ganska många kommunister var ju rasligt tänkande. Sen har vi ju sådana som Jack London också, som är kanske lite mer känd i världen. Skulle du säga att de var inga riktiga kommunister så att säga, utan de borde ha blivit nationalsocialister istället?
Ja, det är väldigt bra infallsvinkel och någonting jag helt och hållet håller med om. Och vi behöver inte gå så långt ut som till kommunism, utan även socialdemokratin var ju nationellt sinnad och hade ju flertalet rena plagiat på nationalsocialistisk politik från Tyskland som de importerade och implementerade i Sverige.
Jo, hela tanken kring folkhemmet är ju nationalsocialism, och det var ju faktiskt Rudolf Schelén som myntade begreppet också.
Jo.
Ja, men det finns ju väldigt många olika förgreningar inom det så kallade vänstern, liksom inom nationalismen. Det finns ju olika sorters så kallade kommunister. Förstår du vad jag menar och vad tänker du skillnaden mellan de här?
Jo, men så är det. Och det blir väl ännu tydligare allt som på senaste åren har det väl blivit väldigt stor skillnad på olika sorters kommunister. Och i vardagligt tal så gör väl jag själv skillnad på det jag benämner som gammelkommunister eller mer kommunister av den gamla skolan, som du var lite inne på också, och på de moderna kulturmarxisterna då. Och där menar ju jag att gammelkommunisterna, det är ju de som verkligen hade arbetarfrågan och motståndet mot kapitalismen som sina viktigaste frågor. Och det var ju också en rörelse som till mångt och mycket bestod av faktiska arbetare, ofta grovarbetare, fabriksarbetare och andra. Men de här mer moderna kommunisterna, kulturmarxisterna då, de har ju låtit invandring, hbtq-frågor och feminism exempelvis ta väldigt, väldigt stor plats på bekostnad av arbetarfrågan. Och individerna som förespråkar den här nya kommunismen, de är ju dessutom aldrig, eller åtminstone väldigt sällan, arbetar själva. Utan de utgörs istället ofta av någon form av trasproletariat med självhatande övre medelklassungar, rasbastarder och könsförvirrade homofiler. Och när jag tidigare sa då att jag har haft givande diskussioner med kommunister, så är det såklart med den förstnämnda grupperingen. Alltså de här mer kommunisterna av den gamla skolan. Och jag menar att man ofta kan komma ganska bra överens med dem faktiskt. Men de här andra då, kulturmarxisterna, alltså Stalin hade ju vänt sig i sin grav om han hade kunnat se den moderna vänstern av idag. Och det finns ju faktiskt också en väldigt passande mem gällande detta. Det är säkert HMF får länka den, så vi kan nog inte göra det. Men man ser i alla fall på den, den är ganska känd, så det kanske vissa av er som har sett den i alla fall. Där man ser då såna här moderna kommunister som står och viftar med prideflaggor och open borders-plakat och allt. Och sen så ovanför det här då så ser man en skrattande Hitler och en förargad Stalin. Och den memen är väl en ganska klockren skildring av precis det jag pratar om. Och det märks också stor skillnad på gatan, kan väl vara värt att nämna. För 15-20 år sedan så kunde det faktiskt bli lite rejäla skärmytslingar med vänstern. Då den här rörelsen ändå på den tiden fortfarande bestod av en hel del vita arbetarmän. Men idag så är det mycket små flickor och bögar som dras till den här rörelsen istället. Och då ser också hotet från de röda betydligt annorlunda ut. Jag säger inte att de aldrig någonsin kan ställa till med någonting, men de är ju kraftigt försvagade gentemot hur det såg ut förr i tiden i varje fall. Och det är verkligen inte konstigt. Tvärtom så är det helt naturligt att det är på det viset. För att själva kulturmarxismens grund är ju att bryta ner de naturliga normerna. Och i detta att krossa den vita mannen. Och givetvis så är det ju då få vita män som känner sig särskilt lockade av att bidra till det där, till att krossa sig själva. Och vidare så kan det väl också nämnas då att det ju idag i stort sett bara är den övre medelklassen och uppåt, om man använder marxistisk terminologi, som fortfarande har råd att bo i områden där inte möten med mångkulturen har blivit vardag. Det är inte lika enkelt att blunda för verkligheten när det är din egen dotter eller son som blir gruppvåldtagen eller rånmisshandlad. Och sen då utöver de här bägge grupperingarna, men då mer enligt sig själva då renodlade kommunister, så har vi ju också, som vi också var inne på lite innan, kommunism uppblandad med liberalism. Beroende på hur mycket liberalism du slänger in i den här smeten då, så hittar du, som vi sa tidigare, antingen vänsterpartister eller socialdemokrater. Och de här två partierna har ju också i det närmaste totalt uppslukats av de kulturmarxistiska idéerna. Alltså där det fanns ett mer sunt tänk för, så har man idag istället bytt ut det mot vurm för massinvandringen och annat. Och de här partierna är ju egentligen minst lika radikala när det kommer till den här politiken, även om de försöker framstå som mindre radikala. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna förordar 10 fall av 10 arbetslösa transor och ensamkommande afghaner än vad de framhåller en stark, vit och sund arbetarklass. Och det här då, en stark, sund och framförallt kanske stolt vit arbetarklass, det hade ju lett till det nuvarande systemets undergång. Så de här så kallade arbetarförespråkarna, de kommer därför bekämpa ett realiserande av en stark, vit och stolt arbetarklass med näbbar och klor tills dagen då de antingen själva förgörs eller att vi, dess svurna antagonister som vill skapa detta, förgörs.
Förutom den där memen som du, som är ganska rolig, så finns det ju ett ganska roligt citat från Frank Baud, för detta ledare för kommunistiska partiet. Och jag är inte säker på att det är ordagrant citat, men han säger i alla fall någonting i stil med att riktiga arbetare knullar inte varandra i röven. Så det tänkte jag skulle vara lite tänkvärt citat för de rödingar som lyssnar på den här podden.
Ja.
Ja. Men ja, om vi går in lite på påståendet, segmentet då alltså, igen, och den retorik som framfördes där då i samband med LO-bossens medverkan på Vänsterpartiets arrangemang. Och som ofta görs i vänsterkretsar, om att vi splittrar arbetarklassen genom att dela upp den i olika etniciteter. Vad tänker du om det?
Så jag tänker ju först och främst att splittring, det är ju själva vänsterns grundval. De vill ju splittra de naturliga grunderna, alltså de vi föds till världen. Och att vilja splittra det egna folket, och då genom att påstå att man skulle ha mer gemensamt med andra folk med anledning av deras socioekonomiska status, det är ju egentligen i förlängningen ungefär som att säga att man vill splittra upp och bekriga sin egen familj för att man kanske har mer gemensamt med sina skolkamrater än vad man har med sina föräldrar. För antagligen så har du ju fler gemensamma intressen med en klasskompis än vad du har med din mamma. Betyder det då att du har ett större och heligare gemenskapsband till din klasskamrat än till din mamma? Nej, knappast. Alltså när allt kommer kring kommer alltid blodsband rent naturligt att väga tyngst. Det egna folket, det kan ju utan större omsvep då också ses som en förlängning av familjen. Och således så blir ju vänsterns resonemang lika felaktigt på det planet. Ser vi till den så kallade vänstern idag då, så fortsätter ju dessutom deras politik med ännu mer splittring än så. De vill splittra könen och ha till könskamp. Alltså de vill att kvinnliga arbetare ska vända sig mot manliga. Och de vill splittra den naturliga familjen genom vurmande för sexuella perversioner och annat då. Vi nationalsocialister, vi är för ett enande av folket. Gemenskap. Det är den så kallade vänstern som står för splittrandet, och det på onaturlig grundval dessutom. Och det gynnar kapitalisternas agenda. Bara genom att stå samman som en i folkgemenskap för hela folkets bästa kan vi på allvar mota finanshajarna i grind. Allt annat är som sagt att gå deras intressen till mötes. Det är folkets förtryckare som vinner på folksplittring genom både klasskamp och könskamp.
Mm. Men varför är vi ens intresserade av att försöka påverka så kallade rödingar då? Är det inte de fiender och folkförrädare?
De som går i vänsterns led, de är ju många gånger barn av sin tid som har fallit offer för illvillig propaganda och hets från etablissemanget. Och visst, man ska väl inte helt ta ifrån allt ansvar. I slutändan så är man ju en produkt av sina handlingar också. Och så länge folk medvetet väljer att stå mot oss på gatan, så är de ju helt klart att se som våra fiender. Så länge de aktivt förfäktar den nya världsordningen med öppna gränser och ett utrotande av vårt folk, så är de också folkförrädare. Men steget därifrån är ändå inte så långt till att de faktiskt ska öppna sina ögon bara lite till och genom det helt vända om och ställa sig på vår sida istället. För att de här människorna är åtminstone redan på gatan. De står redan upp för någonting. De är trots allt altruister som offrar tid och energi för ett högre syfte. Och att få en felinformerad altruist till att bli en upplyst altruist, menar jag på, är många gånger enklare än att få en omedveten zombie att bli en upplyst altruist. Vad jag menar är att även om de kämpar för fel sak så kämpar de i varje fall. De är åtminstone i viss utsträckning sanningssökare. De har förstått att saker och ting inte står rätt till och att det måste till förändring. Vi ska bara få dem en bit till på vägen. Få dem att förstå att klasskamp inte handlar om arbetarens bästa utan om kapitalets bästa. Att massinvandring inte handlar om kärlek för sin nästa utan om döden för vårt folk. Att feminism inte handlar om att höja kvinnor utan istället om ett enormt förakt för både kvinnor och män. Och vi ska få dem att se vilka som drar i kapitalismens trådar och vilka som gynnas mest av det rådande systemet. Och sen visa dem att det är exakt samma typer som grundade marxismen och genomförde den så kallade ryska revolutionen. Marxismen och kapitalismen är inte varandras motsatser. De är olika sidor av samma mynt. Ett mynt präglat och formgett av företrädare för samma ökenstam. Det är nationalsocialismen som är vapnet de måste ta i sin hand och fylla sina sinnen med för att kunna förgöra ondskan på riktigt och uppbringa en stolt, stark, medveten och välmående arbetarklass.
Ja, jag tänker så här också att om nu, vi nu kanske låter lite förlåtande gentemot rödingar då, så är det ju ändå så att det du talar om är ju vilseledda altruister. Och de kan ju jämföras med människor inom maktposition. Som, ja, det första kom på nu var Stefan Löfven. Men har man en hög maktposition så har man ju mer ansvar för sin, den politik man för eller uttalanden man gör och så vidare. Och med en sån person som Stefan Löfven så känns det ju till exempel väldigt avlägset att vara förlåtande gentemot honom. Så det där kan väl också påverka lite grann hur mycket makt man har, om du förstår vad jag menar.
Jo, jag förstår precis vad du menar. Stefan Löfven och Karl-Petter Thorvaldsson som vi pratade om här innan, de har ju betydligt närmre till att få en gratis resa till Finspånga vad de har till att få gå med i motståndsrörelsen och kämpa vid vår sida. Så är det ju helt klart. Mm. Så är det, absolut.
Ja. Men om man ändå inte sitter i en maktposition, om man är den där vilseledda altruisten, men att man ändå har motdemonstrerat mot oss, man har haft överkryssat hakkors på sin jacka, kanske till och med begått attentat mot medlemmar i den nationella rörelsen, är man ens välkommen hos motståndsrörelsen då?
Vi gör ju alltid en individuell bedömning av alla som ansöker om medlemskap hos oss. Men generellt sett så är vi ju positiva till att ge människor en andra chans. Alltså visst, kastar man sten på oss i förrgår så kan man inte förvänta sig att få gå med oss direkt utan några konstigheter. Men det viktiga är ju att man är ärlig och att man verkligen kan visa på att man har blivit en ny och bättre människa. Att man tidigare inte har sett hela bilden klart framför sig. Att man har varit vilseledd men att man faktiskt gör det nu. Och är man verkligt genuin i det här så kan det ju också tänka sig att man delar med sig av information och annat som vi kan ha nytta av. Och genom det då påskynda den här förtroendeprocessen lite grann i varje fall.
Ja, det är bra.
Ja.
Då kommer man högre upp i kurs.
Precis. Och vi har ju faktiskt en hel del tidiga rödingar med oss i motståndsrörelsen. Och det kommer garanterat att bli många, många fler. Men jag tänker kända, mer kända exempel är ju Tobias Lindberg och Jörgen Kroman. Som bägge två har ett engagemang inom vänstern bakom sig innan de blev nationellt sinnade då. Vi har också en kamrat som skrev en artikel på vår norska sida för ett antal år sedan som vi också översatte till svenska som har namnet Min väg från kommunist till nationalsocialist. Och den tycker jag också vi ska länka i avsnittsbeskrivningen. För den, men det kan väl vara intressant att ta del av hur den här medlemmen resonerade när han hittade till oss. Och kanske då också att någon som lyssnar på det här avsnittet som ser sig som marxist eller någonting annat kan se likheter i den här artikeln och faktiskt våga påbörja samma resa. Och sen kan det väl faktiskt också i sammanhanget vara intressant att nämna att NSDAP rekryterade ju massvis av människor från kommunisterna i Tyskland. Och i de verkligt röda områdena, som till exempel Berlin, så vore det ju helt omöjligt för NSDAP att vinna den mark man faktiskt gjorde utan att lyckas med den här processen att faktiskt rekrytera från de röda också. Så jag menar, skulle vi stänga dörren helt och hållet, rakt av för alla som någonsin har gjort ett felaktigt vägval i livet, då skulle det inte bli så många människor kvar att rekrytera. Det är den bistra sanningen när vi lever i det tidevarv som råder, där hjärntvätten av folket ju faktiskt pågår aktivt ända från dagis och bolibompa och ända upp till ålderdomshemmet och graven. Det är inte så märkligt att folk gör felaktiga val, och det måste vi kunna acceptera och respektera, och att de också kan vända blad och bli bättre människor och börja kämpa för något gott.
Ja, du har ju pratat en del om att vi tror på en stolt arbetarklass, och då driver fram en del argument om fördelningspolitik och annat. Och dessutom själva tonen i det här avsnittet är väl ganska förlåtande, man ska säga, mot så kallade rödingar. Men tror du inte att det här skrämmer bort den så kallade överklassen från oss? Behöver vi inte också dem i våra led?
Det är väl till att börja med värt att förtydliga, för det har jag inte pratat om i det här avsnittet så mycket i varje fall. Vi har gjort det i andra sammanhang. Men vår syn på arbetare. Alltså jag menar, vi ser ju alla som bidrar med någonting till samhället, till folket, som arbetar. Oavsett om man förvärvsarbetar på ett kontor eller inom industrin, så är man arbetare. Oavsett om man är vd eller städare på deltid, så är man arbetare. Så länge man gör vad man kan utifrån sina egenskaper, erfarenheter och kunskaper för att bidra till nationens väl. Och att man är mån om sin nästa, att man har folkgemenskapstänket med sig. Och nu är ju det här avsnittet kanske då framför allt inriktat till de som tillhör arbetarna på golvet snarare än de som tillhör arbetarna på en högre nivå, på en högre hierarki. Men visst är det lika viktigt att vi får med oss den senare gruppen. Nationalsocialism och folkgemenskap, det handlar ju mycket om offervilja, som vi ju diskuterade i förra avsnittet av Ledarperspektiv. Man offrar sig själv för den större saken, och genom det så gynnas man också själv i längden. För att lever du i en högpresterande stat med ett lyckligt och välmående folk, så kommer det gynna dig också på otroligt många plan, oavsett vad du förvärvsarbetar med. Och vi måste ju även få de som har mest i samhället att förstå det här, såklart. Det måste till en revolution också i deras sinnen. Och vi ämnar inte som marxismen att ta ifrån de rika alla sina privilegier. Vidare så respekterar vi den individuella drivkraften, och vi förstår att också entreprenörsanda är något viktigt för att skapa en stark nationalsocialistisk nation. Och vi kommer aldrig säga att ingen får ha mer pengar än någon annan. Utan istället så är det ju det idag helt otroligt skeva narrativet, där vissa fullkomligt vältrar sig i lyx och överflöd, och det utan någon som helst tanke på de som har det sämre. Det är det vi måste komma åt och få en förändring kring. Och går vi återigen tillbaka till 30-talets Tyskland, så kan vi ju där se att flera väldigt välmående och framstående företagare årligen skänkte massor tillbaka, både till sina arbetare och till de folkkamrater som hade det svårt. Och det här skedde helt på eget initiativ. Det var alltså inte med tvång genom lagar och regleringar. Och jag är helt 100% övertygad om att detta skulle gå att åstadkomma också i det framtida Norden. Att vi skulle kunna få till ett likadant klimat. Men vi behöver enas som folk för att ro hem det här. Och vi behöver alla delar av folket och att alla börjar tänka utanför sin plånbok och sitt ego. Vi måste allihopa inse att blodet som rinner inom oss och vår gemensamma historia, det förenar oss. Och utan det så kommer inga pengar i världen att rädda dig och ditt folk undan det värsta öde som tänkas kan. Antingen så enas vi och slår tillbaka som en. Eller om vi inte lyckas med det, då kommer vi oundvikligen att dö tillsammans som en. För vårt folk dör med den sista etniska nordbon. Och det är oavsett om den arbetade med handen eller hjärnan eller så till och med var arbetslös.
Mm. Men om man nu då vill krossa kapitalismen och man är mån om arbetarens rätt, varför bör man engagera sig i Nordiska motståndsrörelsen och inte i exempelvis kommunistiska partiet?
Egentligen så har vi väl svarat ganska bra på det redan under avsnittets gång. Men ska man sammanfatta det hela lite grann så kan man väl säga att arbetarnas bästa knappast uppnås genom att bekriga sitt eget folk. Det är väldigt, väldigt mäktiga krafter som styr världen idag och som trycker ner arbetaren. Och vi ska bekämpa de här utsugarna. Vi ska se till att de här parasiterna blir utan värddjur. Men för att lyckas med det så måste vi också stå tillsammans med våra egna. Med dina naturligt medfödda allierade. Och det är vad vi förfäktar i Nordiska motståndsrörelsen. Stolta, starka nordiska arbetare av hjärna och hand som går samman för hela folkets väl. Folkgemenskap istället för klasskamp. Så ta och fundera kring vem som egentligen gynnas mest av öppna gränser. Är det du som knegare eller kapitalet? Fundera kring hur fan rent ut sagt du som arbetarklass egentligen gynnas av att gå i regnbågsparader som främjar pedofili, dekadens och promiskuitet. Våga se efter vilka som är de mest inflytelserika och förmögna kapitalisterna i världen idag. Vilka värderingar de förespråkar och fundera på varför. Och ska jag hjälpa dig ännu mer på traven? Kanske kan du hitta någon gemensam nämnare hos storfinansens Grand Dragons som Rothschild, Soros, de bägge klanerna Goldman och Sachs samt de som idag styr deras företag. Finns det någon gemensam nämnare här? Kan du kanske också samtidigt hitta en gemensam nämnare mellan de här och Marx, Jakob Schiff, Trotsky? Eller varför inte med Bella Kuhn, Emma Goldman och Herbert Marcuse? Alla inflytelserika namn för både sovjetkommunismen och eller kulturmarxismen. Och kan du hitta sambandet här mellan alla de här namnen, då tror jag du kan komma en bra bit på vägen till att börja förstå på riktigt. Så när du funderat färdigt på allt det här så går du in på Nordfront och sen skickar du in din ansökan till oss i Nordiska motståndsrörelsen. Tillsammans så går vi till kamp mot storfinans och folkförrädare för folkgemenskap, för nationalsocialism.
Ja, tack för det. Då tänkte jag att vi skulle avsluta programmet. Jag hoppas att jag inte har förstört det med min dåliga röst. Men jag tror att det kanske har gått bra.
Det tror jag också. Du har dock pratat betydligt mer än vad du utlovade i början.
Jag kan inte hålla mig.
Nej, men det, din röst har ju hållit någorlunda i alla fall. Så det var väl bra.
Ja. Och då avslutar jag programmet och ni kan skicka in ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg och det kan ni göra till ledarperspektiv@nordiskradio.se. Ni kan skicka såväl positiv som negativ kritik. Och har ni lite slant över, så sänd dem till Nordiska motståndsrörelsen. Och sprid ledarperspektiv på sociala medier. På återhörande. Hej!
Tack för denna gång. Hej då!